Välkomna, välkomna, välkomna. Det har blivit dags att kliva in i Hebreerbrevet 3. Ju mer man studerar de här texterna, desto mer känner man respekt, vördnad, och man känner sig ovärdig och ofullkomlig och oförmögen. Och desto mer behöver man känna också, tror jag, beroende av den heliga ande. Han är trofast, han ska hjälpa oss. Vi ber. Herre, tack för att din nåd vilar över oss också ikväll. Precis som den vilade över Hebreerbrevets författare när han fattade pennan för att skriva ner det här. Eller skriva ner det som dikterades. Jag ber att du ska diktera detta med den heliga ande för våra hjärtan. Lägg en mäktig välsignelse till det som blir uttalat ikväll. Så att det inte blir människoord utan ett ord från Gud. Vilket det ju också förvisso är. Till din egen ära. I Jesu namn. Amen. Hebreerbrevet 3, vers 1-6. Därför, ni heliga bröder, som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. Han var betrodd av den som insatte honom, liksom Mose var betrodd i hela Guds hus. Men Jesus är värd mera ära än Mose. Liksom husbyggaren hedras mer än själva huset. Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt. Mose var betrodd i hela Guds hus som en tjänare för att vittna om det som sedan skulle förkunnas. Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi när vi håller fast vid vår frimodighet och ära i hoppet. Varsågod och sitt, och så långt läsningen av Guds eget mäktiga ord. Hans heliga, fullkomliga sanning. Amen. Ja, nu har vi ett sånt här därför igen. Versen börjar. Därför. Detta typiska sätt att sammanfoga lära och liv. Men också Nya Testamentets övertygande argumentation utifrån Gamla Testamentets profetior är mycket vanlig i apostlarnas brev. Det är mycket vanligt. Gud är den han är. Därför tillber vi som vi gör. Gud gör det han gör. Därför är vi frälsta. Gud ger det han ger. Därför lever vi i helgelse. Det brukar kallas för, om jag minns rätt nu, indikativ och imperativ. Det Gud har gjort leder till att vi kan följa uppmaningarna. Ja, det där är inte så viktigt, men det kan vara bra att ha hört det kanske. I detta fall är ordet därför en koppling mellan Jesu gudom, som vi har läst om i kapitel 1, och Jesu mandom, som vi har läst om i kapitel 2, del 1, och Jesu frälsning, kapitel 2, del 2. Och uppmaningen att se på Jesus. Därför kopplar ihop de här sakerna. Jesu gudom, Jesu mandom, Jesu frälsning. Alla de här tre sakerna leder till uppmaningen att se på Jesus. De tre orden, se på Jesus, läste vi nyss. Att se på Jesus betyder inte bara att ha en inre bild av honom. Utan att i Kristus se allt vad vi behöver se. Se Gud. Se rättfärdig människoson. Se frälsare. Se heliggörare. Detta därför är alltså hopsamlaren av Jesu identitet och verk. Och det är hemligheten bakom det oerhört enkla i kristendomen. Det handlar uteslutande om honom. I vår syn, i vår uppfattning, i vår åsikt så ska han vara enastående, unik och inte jämställas med någon eller något annat. Vi ska se allt i Kristus. Vad saken än gäller och vad behovet än är så ser vi det i Kristus och hos Kristus. Se på Jesus. Det är enkelt och det är samtidigt ett livslångt äventyr. Därför ni heliga bröder. Ja, bröder, det är ju det klassiska sättet, det klassiska kristna sättet att betrakta och titulera med kristna människor. Det har faktiskt egentligen ingen könsvärdering utan är ett idiomatiskt uttryck som helt enkelt betyder syskon. Fast i en djupare bemärkelse. Att vara brethren, som man säger på engelska, det handlar inte om att vara systrar eller bröder i könsbemärkelse, utan det handlar om ett speciellt förhållande till Gud. Så både kvinnor och män får alltså ta till sig när det står bröder. Alla sant kristna ska se varandra som syskon, barn till samma far, med Kristus som frälsare och storebror, födda av samma ande in i Guds familj. Det är ju tragiskt med släktfejder och bråk om arv efter föräldrar som trasar sönder syskonrelationer. I Guds familj har alla fått del av det himmelska arvet och det är oändligt. Så ingen behöver och ingen kan vara avundsjuk på den andra. I Guds familj är alla Guds favoriter så att ingen ska stå i skuggan av den andra. Ni heliga bröder. Lägg märke till att författaren säger heliga bröder. Det som gör dem till syskon är att de har helgats. De har räknats in bland de heliga för Kristi helighets skull. Och är genom den nya födelsen föremål för helgelsen. De blir mer och mer lika Jesus i sin karaktär. Det är normaltillståndet hos en kristen. Vi är alltså en helig syskonskara, en helig familj, ett heligt folk, och heligheten och tillväxten i helighet ska vara vårt signum. Det här betyder i praktiken att vi är avskilda eller utplockade ur världens system och värderingar och invigda eller insatta i Guds rike med dess värderingar och kraft. Precis som Jesus var radikalt annorlunda i renhet är också hans heliga bröder eller hans heliga syskon kallade att vara radikalt annorlunda i trohet, i kärlek och renhet. Ni heliga bröder som har fått del av en himmelsk kallelse. Ja, Bibeln talar om två typer av kallelse. Den allmänna kallelsen och den särskilda eller den verkningsfulla kallelsen. Den allmänna kallelsen går ut till alla människor i alla tider, på alla kontinenter. Genom naturen så är evangeliets vittnesbörd. Naturen vittnar om att Gud finns, evangeliet vittnar om att Jesus är frälsaren. Den här allmänna kallelsen räcker emellertid inte för att en människa ska bli född på nytt, komma till tro och vända sig helhjärtat till Jesus. Och det har vi märkt. Det hjälper inte att människor har sett en björk. De tror inte att Gud finns för det. Hjälper inte att de har hört pärleporten. De tror inte på Jesus som frälsare för det. Nej, den heliga kallelse som nått de heliga bröderna är den himmelska kallelsen, skulle man kunna kalla den för. Gud har oemotståndigt dragit oss till sig genom den kallelsen. Vi ser många exempel på väckelse, som vi skulle kanske kunna kalla det för, eller den verkningsfulla kallelsen, som man kallar det på teologispråk. Vi ser exempel på det i Bibeln. Lukas 5 och 8. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa: "Gå bort från mig, Herre, jag är en syndig människa." Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon: "Var inte rädd, från och med nu ska du fånga människor." Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Ser du det? Den verkningsfulla kallelsen. Det är helt enormt egentligen. Lukas 5 och 27. Sedan gick Jesus ut och han såg en tullindrivare som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa till honom: "Följ mig." Då lämnade Levi allt och reste sig och följde honom. Eller vad sägs om apostlärningarna 26 och 12 med tanke på verkningsfull kallelse? När jag så var på väg till Damaskus med fullmakt och uppdrag från översteprästerna fick jag under resan, kung Agrippa, mitt på dagen se ett ljus från himlen. Det var starkare än solen och strålade omkring mig och mina följeslagare. Vi föll alla till marken och jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det blir hårt för dig att sparka mot udden. Jag sa: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer. Men res dig och stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till det du har sett och till det jag ska visa dig. Så här ser vi några exempel på den verkningsfulla kallelsen. Den öppnar hjärtat och är därför oemotståndlig. Det är Gud själv som drar i en människas inre. Apostlagärningarna 16 och 14. En av dem som lyssnade heter Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Och hon hörde till dem som vördade Gud. Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. Den allmänna kallelsen beskrivs så här, Matteus 22:14. Många är kallade, men få är utvalda. Apostlagärningarna 17:30. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Och det betyder ju inte att de gör det, men han gör det ändå. Men de troende heter de kallade, eftersom de har varit föremål för den verkningsfulla kallelsen. Och det här är intressant, att de troende kallas de kallade. Det är titeln. Jag är Daniel den kallade, eller Kes den kallade, Oscar den kallade. Romarbrevet 1:7. Jag hälsar er alla Guds älskade som bor i Rom, hans kallade och heliga. Och Romarbrevet 8:28. Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. De som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Och de som han har förutbestämt har han också kallat. Och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga, och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Observera, det är ju hur tydligt som helst, att kalla det här inte kan handla om den allmänna kallelsen. Det förstår vi eftersom inte alla som nås av den allmänna kallelsen är rättfärdig förklarade, alltså frälsta, utan bara de som nåtts av den helige andes verkningsfulla kallelse och sagt ja, omvänt sig och kommit till tro kan förklaras rättfärdiga. Så här har vi alltså en tydlig skillnad mellan den allmänna kallelsen och den särskilda kallelsen. Därför säger lärjungen, aposteln och skribenten: ni heliga bröder har fått del av en himmelsk kallelse. Ja, det är ju så mäktigt detta alltså. Ja, se på Jesus. Det har vi nyss varit inne på. Den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. Här har vi ett ord på grekiska, apostolos, som betyder utsänd eller representant. Jesus är Guds utsände, liksom de 12 apostlarna är hans utsända. Jesus beskrivs som den store aposteln och den store överste prästen. Han är både präst, profet och kung. Och som apostel talar han som kung med den högsta auktoriteten. Och det har vi också sett i kapitel 1. Han har talat genom sin son. Som överste präst så representerar han sitt folk i allt och utger sig för dem och för deras talan. Det har vi sett i kapitel 2. Han blev lik oss för att bli en trogen överste präst. Lägg märke till det här att vi bekänner oss till den apostel och överste präst som är Jesus Kristus. Ett hjärta som är fött på nytt har en klar inneboende bekännelse till Jesus. Det här är viktigt, hörni. Vi är ämnade att vara ett bekännande folk, både med hjärta och mun. Romarbrevet 10:9. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Så här har alltså hjärtats bekännelse som är tron och munnens bekännelse som är yttringen av tron, frukten, den första goda gärningen, bekännelsens gärning. Sen läste vi, han var betrodd av den som insatte honom, liksom Mose var betrodd i hela Guds hus. Bibeln jämför inte bara Kristus med Adam, det är vi ganska vana vid, den första och den andra Adam. Jag tror att ni känner igen det, åtminstone ni som går på bibeltimmarna här. Det är ett tema som vi ofta berör, för det talar så mycket om den naturliga och den pånyttfödda människan. Men Jesus jämförs också med Mose. Peter Fjellstedt, den gamle prästen och författaren, han skriver så här i sin kommentar: Mose var Guds sändebud och hans broder Aaron överste präst, så att båda bröderna tillsammans var förebilder på det dubbla ämbete som här tillskrivs Kristus. Liksom Mose var trogen i Guds folks angelägenheter, så har Kristus först och främst själv fullgjort försoningsverket i dess helhet. Och i alla dem som genom honom blir Guds folk verkar han med sin ande och sitt ord och bevisar sig i sitt ämbete trogen till faderns välbehag. Han fortsätter så här: Mose var trogen i Herrens hus så som anförare för Guds folk, och i det var han en förebild på Kristus som fullgjort och fullgör hela medlarämbetet med den fullkomligaste trohet i Guds andliga hus, som är församlingen. Kanske lite gammalmodigt formulerat, men oerhört klart tänkt. Jämförelse mellan Kristus och Mose. Mose var trogen i Guds folks angelägenheter. Kristus såg hur angeläget det var att vi blev lösta från vår synd. Och han var trogen, och han är trogen. Underbara Jesus. Moses var medlare för folket. Nu är Kristus den som har det enda och det fulla medlarämbetet. Och så kommer ytterligare ord om Jesu gudom. Ja, det är faktiskt det handlar om. För det står så här: men Jesus är värd mer ära än Mose. Varför det? Jo, liksom husbyggaren hedras mer än själva huset. Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt. Ser du hur tydligt det är? Än en gång talar Hebreerbrevet om att Jesus är Gud av evighet, Guds son, ordet. Jesus är husbyggaren som är mera värd än Mose. Jesus är den Gud som har byggt allt. Jesus är värd all ära. Något som Gud inte skulle tillåta om inte Kristus var Gud, sonen. Johannes 5:20. Fadern älskar sonen och visar honom allt han gör, och större gärningar än dessa ska han visa, så att ni blir förundrade. För liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också sonen liv åt vilka han vill. Och fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till sonen. Lyssna, för att alla ska ära sonen så som de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Det är därför vakttornets religion, Jehovas vittnens teologi, aldrig någonsin kan behaga Jehova, himmelens Gud. För de ärar inte sonen alldeles så som de ärar fadern. De menar inte att han är Gud, sonen, utan att han är en skapad varelse. Och det är naturligtvis en fruktansvärd hädelse mot Jesu identitet och faderns eviga treenighet. Så det står det. Gud har byggt allt. Gud har byggt allt. Gud har byggt allt. Ja, detta är en oerhört ödmjukande sanning. Allt i det andliga husbygget är ett uttryck för Guds nåd. Allt som tillhör frälsningen och formandet av ett heligt folk, församlingen, är ett verk av Gud. Resultatet av en övernaturlig byggherres verksamhet. Från början till slut är församlingens frälsning Guds verk. Han utförde visserligen genom sina tjänare, men kraften till det och verket är hans. Lyssna noga. Församlingen är aldrig ett människoverk av en pastor eller en ledare eller en officer. Är den det, faller den pladask och blir till intet. Om den däremot är byggd av Gud genom hans ord och med hans ande, så är den oövervinnelig. Matteus 16 och 18. På denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Amen, det var värt ett halleluja. Mose var betrodd i hela Guds hus som en tjänare för att vittna om det som sedan skulle komma. Det här är intressant. Hela det judiska dramat med Mose som centralgestalt finns dokumenterad för oss som en förebild och prototyp på det som skulle ske när Jesus trädde fram som överhuvud för det sanna Gudsfolket. Och det är hela hemligheten bakom att hela gamla testamentet egentligen handlar om Jesus. Och så kommer den sista meningen i vårt bibelstudium. Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi när vi håller fast vid vår frimodighet och ära i hoppet. Ordet betrodd är egentligen grekiskans pistos, som betyder trofast, trogen, trovärdig och trygg. Det är samma ord som används för ordet tro, pistis. Kristus råder alltså i trohet och i trygghet över Guds hus. Och denna trohet och trygghet kan vi erfara personligen om vi ger honom vår fulla förtröstan och sätter hela vår tillit till honom. Observera detta. Kännetecknande för det sanna Guds huset är att det utan tvekan håller fast vid att frimodigt erkänna att Kristus har fullgjort allt och att han är dess hopp och att han är dess ära. Vi håller fast, och det är tecknet på att vi är Guds hus. I praktiken handlar detta om att vi uthålligt håller fast vid att frälsningen är Guds suveräna verk genom Kristus, och att vårt hopp inte står till oss själva, vår fromhet eller våra egenskaper, utan fröjdar oss över och gläds över att han alena är vårt hopp. Vi är också ett sant Guds hus om vi ger Gud all ära, stolta över vår frälsare. Och det här skulle nästan kunna påminna om reformationens 5 sola. Sola betyder ju endast eller bara, eller alena som man sa förr. Och reformationen bygger på 5 alena. Man skulle kunna säga att evangeliet innehåller dessa 5 alena. Sola scriptura, endast skriften. Sola gratia, endast nåden. Sola fide, endast tron. Solus Christus, endast Jesus. Och soli Deo gloria, endast Guds ära. Det är fundamentet för Guds hus.